Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ho, ho, ho. God jul, Merry Christmas, Feliz Navidad och allt vad man säger. Äntligen! Julafton är alldeles strax hos oss. Det här avsnittet släpps ju 23 december. Men innan vi går på julledighet på riktigt här i Hockeypuls podcast så ska vi snacka lite hockey med experten Harald Lyckner. Jag måste säga det, Harald. Av alla gäster jag haft så är du den som andas mest tomte.
Tycker du det?
Ja, men sen mysig och...
På grund av ålder eller hårfärg?
Ja, men gråsprängt hår och så. Men det är en komplimang, måste jag säga.
Har man haft så många hockeyspelare genom åren, vet du, då blir man gråhårig på det här jobbet som man håller på med sen man var... Ja, jag var väl 15-16 år när jag kom in i Färjestad och sen har det bara varit hockey. Och nu är jag 62, så att det har flyttat rätt mycket genom åren.
Du ska faktiskt få agera tomte här direkt i inledningen av podcasten också och titta lite, vad har du i säcken att dela ut för klappar här nu när vi kollar runt i Hockeyallsvenskan?
Ja, jag har väl några stycken som jag känner ganska akuta och vi kan väl börja här i Timrå där vi befinner oss. Så känns det ju som att Timrå åker ur SHL och blir av med halva laget. Har haft en bra fallskärm tycker jag och landat bra med tanke på att man hade många svenska spelare. Tyvärr så är man ju väldigt beroende av sin första kedja med Dahlén och Lundin. De står för liksom all produktion, så att vad jag skulle vilja dela ut till dem, det är ju en spelskicklig center så att man verkligen fick igång en kedja till att kunna producera och avlasta första kedjan lite grann. En spelskicklig center till Nöbben och company.
Kan du vara så akkurat att du hittar till och med en center utom marknaden som Nöbben borde ringa?
Kan du väl ringa mig om? Nej, det är väl ingen som jag kan rekommendera rakt ut här. Det är väl om någon SHL-klubb har någon för mycket, men då kanske den inte är tillräckligt bra, utan Nöbben har kontakter med agenter och har koll på hela hockeyvärlden, så att han är nog bättre lämpad än mig att hitta den spelaren.
Om de hittar den spelaren, identifierar den på marknaden, kan det vara så att Timrå då är redo för att ta sig tillbaka till SHL i dina ögon?
Ja, min känsla är så här att Timrå resonerar väldigt sunt och förnuftigt. Man åker ur SHL för att börja om, bygga nytt och bygga rätt. Så att enligt min uppfattning så är inte de, har inte målsättningen att studsa tillbaka direkt, utan landa bra här i Hockeyallsvenskan. Inte någon ekonomi ska man äventyra på något sätt, utan bygga rejält för att sen vara redo. Kanske nästa år eller året därpå när ett lag med automatik kommer att gå upp. Det räcker att man vinner den hockeyallsvenska finalen då. Sen om man då skulle få chansen, då kommer man givetvis att ta den. Men konkurrensen är ju ganska tuff mot lite andra lag i närheten här. Framförallt Björklöven, Modo, Karlskoga och Västerås. De fem lagen är ju rätt mycket bättre än de andra skulle jag vilja säga.
Vi vandrar vidare i hockeyallsvenskan. Har du hittat någon klubb som söker något annat än en center som du tyckte att Timrå borde värva in?
Ja, går vi lite norrut så motståndare här ikväll där vi befinner oss, Modo, så känns det som att de har ju byggt under ett par år här nu för att verkligen vara redo, och jag tycker de har en väldigt, väldigt intressant trupp som mycket väl skulle kunna klara av det här. Det fattas dock en punkt och det är på målvaktssidan. Där jag tycker att antingen så måste man jobba hårdare med Lundin Hanses och utse någon av dem till första målvakt och verkligen jobba med dem. Alternativt värva in en riktig stjärnmålvakt som kan hjälpa dem att vinna matcher när det är jämnt och framförallt när det är vanskat ett motstånd från SHL. Då behövs det en typ som Kanada, Björklöven har det. Pogge till exempel har kommit in i Södertälje nu och det finns en hel del målvakter på marknaden skulle jag tro som kan hjälpa Modo att ta det här steget som man vill göra.
En målvakt som lämnade sin klubb nyligen, Jonas Enroth, försvann ju från Dynamo Minsk. Nu kommer ju inte han landa i Modo. Han vill ju inte spela i Hockeyallsvenskan och i en rätt stor lönekuvert också hos honom. Men jag såg ett scenario där kanske Leksand plockade in honom och då är Brage och Juvonen kanske aktuella för att landa i Tokkalsvens lag. Tror att det skulle kunna vara ett scenario som händer. Det är ju rent spekulativt och hypotetiskt, I know. Men det skulle vara intressant och någon av dem i Modo.
Allt är möjligt i den här branschen. Men tittar du på de lagen som har gått upp de sista åren. Jag menar, Rifalk var ju hur bra som helst i Oskarshamn i fjol. Brage spelade sin bästa hockey någonsin i Leksand. Du har den Timrå gick upp när Haukeland var helt suverän. Så att du måste ha en målvakt som är riktigt, riktigt på topp om du ska kunna ta det där steget. Det vet alla. Och det är det alla jobbar för. Så gäller det att hitta den målvakten som kan hjälpa dig med det. Och det är det sportchefen är anställda för att under de ekonomiska förutsättningar som man har att tillgå, fixa det.
Men i dagsläget är du tveksam till Lundin och Hansets?
Jag tycker de har lite mer att bevisa för mig. Och framförallt, vem är det som är första målvakt? Nu har man ju turats om ganska mycket och det kan vara en fördel, det kan vara en nackdel. Men tittar du på Timrå, uttalad första målvakt Brattström. Kanada står kanske mest tillsammans med Brattström. Juel har ju kommit in och tagit första spaden i Karlskoga, gör det bra. Myrenberg, den här unga talangen, står ju mer och mer i Västerås och har gjort det fantastiskt bra. Vi hade ju Ersson där som kom fram i fjol och gjorde det fantastiskt bra i Västerås och gör det bra i Brynäs nu. Så att det händer ju mycket under en säsong också. Utvecklas de här unga killarna och med förtroende, rutin, erfarenhet så kan man lyckas.
Nu har du delat ut julklappar till Västernorrlandslagen. Ska vi be oss någon annanstans i Hockeysverige?
Ja, ska vi vandra lite längre ner så är det vissa lag som har problem och AIK de skulle behöva ett stort stort hänglås för att kunna stänga matcher. Jag vet inte hur många matcher man har lett med både 1 och 2-0 är nu, men inte klarat av att stänga igen skåpet ordentligt utan rasat ihop och förlorat med flera mål. Och är det något de behöver så är det poäng nu och då måste man kunna stänga matcher, så att det är ett stort stort hänglås skulle de behöva.
Okej, så hänglås till AIK, center till Timrå, målvakt till Modo och sen har vi några fler klappar då?
Ja, jag tycker två lag som har överraskat på mig och på många andra också, det är både Vita Hästen och Tingsryd. Men de skulle behöva ha någon form av PR-människa. För att det är så tyst om dem. De skulle behöva marknadsföra sig själv så de blir lite populärare bland fans, bland media och allting, för att liksom lyfta upp föreningarna på något sätt.
Så en PR-strateg då kanske?
Ja, som verkligen klarar av att marknadsföra de två klubbarna. För jag tycker att de är värda det med tanke på hur bra de spelar, och det genererar ju i sin tur kanske ekonomiska fördelar så småningom. Så att de måste lyfta upp sitt ansikte lite grann.
Okej, fem klubbar om jag räknar rätt nu har fått julklappar. Ska vi lämna där eller har du några fler?
Vi kan gå till SHL då. Vi har ju några klubbar i närhet. Jag tycker Brynäs till exempel har det ganska tufft. Men de skulle behöva en häxdoktor.
Okej.
Men de har ju för mycket skador på spelare ditt och datt. Backar borta några stycken nu. Rodina har varit borta och så vidare. De måste ha gubbarna hela. Och då måste de ha in en doktor som kan se till att de är det. För att det är deras chans att nå ett slutspel i år. Då måste de ha en full trupp.
Det har man märkt också att Magnus Sundqvist, hur många kedjekonstellationer han testat och backparen, det måste vara uppe i 30 olika kombinationer, hur känns det som. Och det är väl alltså ett resultat av att de har haft så många skador.
Ja, svårt med kontinuitet. Alltså ska du nå framgång så måste du spela ihop ett lag så att man lär känna varandra både kedjemässigt, backparmässigt också. Och det är ju trygghet även till en målvakt. Så att kontinuitet behöver man och de behöver ha folket friska.
Intressant att du lämnar Hockeyallsvenskan. Ska vi fortsätta i SHL kanske?
Ja, vi kan väl gå till ett lag som också har lite bekymmer nu och det är ju Leksand. Mm. Jag skulle vilja dela ut en trisslott till allihopa. De måste få upp mångiperna lite grann och få lite flyt. Helst är det vinst på de här lotterna, för jag tycker de har så mycket emot sig nu. Senast här mot Färjestad där de då jobbar och får in en kvittering som domaren gör en tabbe på och blåser av för tidigt. Och det är så typiskt ett lag i trubbel alltså, som behöver medgång. De råkar ut för det här. Men ett lag som Färjestad då, som leder serien, de har flytet och slipper det här målet som ger dem ändå 3 poäng när de kanske är lite illa ute. Och jag tycker ändå Leksand spelar riktigt bra hockey emellanåt, men på något sätt så lyckas man förlora ändå på grund av att man ligger där man ligger. Så att upp med mungiperna, ner med axlarna, slappna av lite grann som man gjorde i fjol när man började spela riktigt bra hockey och gick upp i SHL. Det skulle Leksand behöva.
Som du säger, Leksand har spelat bra men inte tagit poängen. Om du hade varit Thomas Johanssons skor, hur hade du agerat då? Hade du försökt tagit in något nyförvärv, förstärkt ledarstaben, eller låter den här gruppen egentligen bara fortsätta i den processen de är i just nu?
För att svara på den frågan så måste man leva med laget dagligen för att kunna ge ett klart svar. Jag känner inte till hur deras dagliga rutiner går till. Jag känner inte till hur trycket i omklädningsrummet eller stämningen överhuvudtaget, vem som är bad guy och good guy och så vidare. Det måste man ha bättre kännedom för att kunna ge ett bra svar på. Det tror jag Thomas har. Thomas är oerhört duktig som sportchef där och har också ett tålamod som krävs. Det är inte lätt att vara nykomling i SHL idag, utan man måste jobba sig in i den serien successivt, och det är väl det Thomas har klart för sig, så jag tror inte han har någon panik, men det måste liksom vända snart då. Skulle de mot förmodan få kvala så måste man vara redo för det och kanske klara det en första gång innan man tar nästa steg i SHL.
Du säger ändå mot förmodan, det har ju varit kvallaget nummer ett de senaste åren.
Inte bara senast, jag tror jag räknade ut det i fjol att på de senaste 20 åren som har kvalat 18. Så vi brukar säga att det är ett av de säkraste vårtecknen, det ja. Att Leksand kvalar.
Tror du att det kommer bli så nu då om du får titta i spåkulan?
Ja, de lagen de jagar är ju först och främst Brynäs som vi nämnde tidigare och Linköping. Det är de två som kanske, jag tror Växjö är aldrig för starka för att hamna i den situationen. Och Örebro har överraskat och kommer att klara detta. Så att det är på Brynäs eller Linköpings bekostnad i så fall. Oskarshamn tror jag kommer att få kvala, det är jag ganska säker på. De har ett lag som inte riktigt redo för SHL än. För det är alldeles många hockeyallsvenska spelare där, det steget är så stort så att de håller på att lära sig för varje match de spelar. Men de kommer att få kvala för att hänga kvar.
Harald, du har ju en fantastisk spelarkarriär bakom dig. 3 SM-guld, OS-brons. Men jag tänker nu när vi ska inleda faktarutan så ska vi ta tränarspåret. För jag tror att de flesta idag kanske tänker på dig i första hand som tränare och expert för C-more. Och sen har vi ju faktiskt en deadline här också, att vi har lite tidspress på oss. Så jag vågar inte hoppa in i spelarträskspåret, även om du skulle kanske kunna få svara på några sådana frågor också om vi hamnar där. Smeknamn?
Ja, du, jag spelar inte som tränare, men i Värmland så trycker man ju på ofta, så det blir liksom Harren. H-A-R-R-E-N och Daggen och liksom, det var liksom namnen på alla, så att var det något jag kallades för så var det Harren.
Men samma smeknamn som Mikael Daggen Eriksson alltså?
Ja.
Du var den första Daggen får man säga i så fall.
Ja, vi hade en Dag Bredberg i Färjestad, han kallades för Daggen.
Spontant, det känns som att smeknamnen är bättre i Värmland och Dalarna än i övriga landet.
Jag skulle också vilja påstå att de var bättre förr. Ja. Förr hade alla smeknamn. Det är inte lika vanligt längre av någon anledning.
Vill du höra mitt favoritsmeknamn? Det har jag sagt i podden tidigare faktiskt. Men det är Stycket. Det är Andreas Nilsson i handbollslandslaget.
Mm.
Jag tror han är 2 meter lång, väger 114 kilo eller något sånt där.
Han är rätt svår att flytta på linjen också, det vet jag. Så att det är ganska passande på honom faktiskt.
Ålder?
Jag är 62.
Om jag räknar rätt, det är 7-8 år sedan du la av och var tränare.
Det stämmer. 2012 var mitt sista år som tränare. Då var jag 55 år och hade väl bestämt mig för att efter det ha en valmöjlighet om jag ville fortsätta eller inte. Och jag kände på något sätt att jag hade inte den energin kvar. Det är, har man inte varit tränare själv så förstår man inte vilket jobb det är. Det är alltså 24 timmar om dygnet. Hela tiden så är det hockey, hockey, hockey. Och även om man går hem till frugan så sitter man och tänker på nästa match, nästa träning. Så att jag brukar försvara tränarna med dig ibland att det finns ingen som inte har varit tränare själv som förstår vad det innebär att ta det ansvaret från supportrar, sponsorer, fans, styrelse. Allt hänger på ens axlar emellan och tycker man. Och det är ganska tufft. Och speciellt när det inte går bra som för vissa lag. Alla kan ju inte gå bra för, utan några måste ju ändå kriga i underregionerna. Och det är inte många timmar sömn på många tränare, det vet jag.
Men då la du av, om vi ska säga så, som tränare vid 54-55 års ålder. Kan du idag känna att ja, men kanske skulle ha hunnit med ett till tränaräventyr? Eller är du nöjd med att det slutade där?
Jag är jättenöjd med att jag slutade. Jag var färdig med det och har aldrig någonsin längtat tillbaka. Så jag har fått väldigt många förfrågningar. Nu har det varit väldigt få på slutet här, men de första åren så ringde det ganska konstant. Men nej, jag känner att jag är klar med den biten. Och det var samma sak när jag slutade som spelare då 88, så hade jag aldrig någon sug att komma tillbaka heller. Jag var ju bara 32 när jag slutade. Nu håller man ju på mycket, mycket längre. Men jag känner på något sätt att vid bägge de tillfällena så har jag varit nöjd och klar med mig till slut, och det har känt rätt.
Du räddade kvar Linköping den säsongen, 11-12. Efter det där säger jag att du fick mycket förfrågningar. Alltså jag kan ju tänka mig att Modo måste ha ringt någon gång med tanke på kräftgången de hade under förra säsongen. De till slut ramlade ur 2016 också.
Nej, det har de faktiskt inte gjort.
Jaså.
Det kan jag väldigt ärligt säga att det har de inte gjort. Utan...
Väldigt förvånad över det, måste
Nej.
Jag säga.
Jag vet att Per Bäckman hoppade in något år här och hjälpte till tillsammans med Thomas Jonsson, men det kan jag ärligt säga att det har de inte gjort.
Är du själv förvånad?
Nej.
Men jag tänker, du har ju en ikonstatus i Örnsköldsvik efter guldet.
Ja, men alltså, repriser är aldrig riktigt bra. Du ska aldrig, jag gjorde väl ett misstag. Jag var ju med i Mora, gick upp i SHL och hade ju en fantastisk säsong där, lockoutåret. Sen var jag 3 år uppe i Modo och fick vinna ett SM-guld som tränare, och det var ju riktigt, riktigt stort. Sen flyttade jag tillbaka till Mora. Och det skulle man väl egentligen inte gjort med facit i hand med tanke på det som har varit tidigare. Men jag tänkte mer på den sociala biten, för jag trivdes så fantastiskt bra där runt utanför hockeyn. Och min fru trivdes också. Så att vi valde det istället för att prova på något nytt äventyr. För att det är ganska tufft att vara tränare, för den sociala biten är väldigt tuff. Spelare, de har 22 kompisar direkt som tränare, så är du väldigt ensam. Och det tar ungefär 3 år att bygga upp en social umgängeskrets. Men då flyttar man igen. Så av den anledningen flyttar vi tillbaka till Mora, där vi trivs väldigt, väldigt bra. Så att jag tror inte på det här att man ska flytta tillbaka där man har varit någon gång, för det brukar aldrig bli bättre än vad det var sist man var där.
Så då låter det som att även om du hade fått frågan så hade du tackat nej?
Ja, det hade jag gjort.
Vi kommer säkert komma in på Mora mer också i den här podcasten Fordon.
Ja, just nu åker jag en Volkswagen till Guan.
Jag tänker mig att det blir rätt många mil som expert i Hockeyallsvenskan.
Otroligt många mil. Otroligt många
koll?
Mil. Jag bor ju på Hammarö då, utanför Karlstad. Och nu är det mycket många Norrlandslag som går bra. Så att det är bil till Arlanda och flyg upp till Umeå, Övik. Eller som idag, bil 50 mil till Sundsvall.
Roger Melin sa ju under hösten här att han funderar på att lägga av, för att de här bussresorna hatar han verkligen. Att det tar mycket energi på honom. Du som expert, ni är ungefär samma ålder, han är några år äldre än dig. Men har du funderat någon gång på att resorna, de tär för mycket, så att jag kanske kommer lägga av snart?
Nej, det gör jag så lyckligt lottad, så att jag bestämmer över min egen tid. Och jag har bara det här att syssla med på vintern. Jag tycker det är fantastiskt kul att åka ut och titta på hockey 2 kvällar i veckan och även få prata med hockeyfolk och liksom vara kvar i det här forumet som jag har levt med hela mitt liv. Sen ligger inte jag och åker 50 mil hem på en natt, utan jag sover kvar, rullar hem försiktigt dagen efter i lugn och ro, har inga tider att passa, utflygna barn, en fru som jobbar, så att jag rår mig helt och hållet själv. Så att jag klagar absolut inte på resorna, utan jag tycker det är ganska skönt att rulla de här milen, lyssna på lite poddar, lyssna på lite musik och ringa lite samtal och så här. Så att lika gärna som jag sitter i en bil, så sitter jag hemma och rullar tummarna.
Och du säger att du gillar att åka runt och titta på hockey. Lasse Iversson var ju en gäst här i podden tidigare under säsongen, och han sa det att Harald Lyckner, det är den största hockeynörden i hela Sverige. Det han inte har koll på, det är inte värt att veta.
Ja, det var ju snällt sagt av en. Jag är ju intresserad av hockey, det är jag ju. Och sen har jag varit med, alltså jag kom med i pojklandslaget 1972. Och sen dess har jag varit inne i den här cirkusen, som man kan kalla det. Jag spelade ju själv 14 år i elitserien, som det hette då. Sen var jag tränare 12 år i SHL och var tränare totalt 26 år. Så det är klart att det är några som har passerat revy. Och nu är det ju söner till dem jag spelar med, och ibland barnbarn man får börja på och titta på, men hockeyfamiljen är ju ganska liten egentligen. Så att,
hur får det dig att känna då? När det är barn och barnbarn till de som du spelade med under 80-talet?
Jo, men det räcker ju de jag jobbar med. Alltså jag slutade spela 88. Det är ju knappt någon som levde när jag spelade. Eller när jag spelade OS 80 och började prata om det, så ser de ut som fån allihopa. För de är ju födda på slutet 80, början på 90-talet allihopa. Så att... Men å andra sidan så blir man ju yngre när man jobbar med yngre människor, och det är ganska roligt. Vi gör inte så stor skillnad. Vi har fantastiskt kul ihop, det här gänget, och det är väl det som gör att man älskar jobbet också.
Jag måste ställa den frågan. Hur länge ser du själv jobba som expert?
Numera tar jag 1 år i taget. Precis som när jag spelar så vill jag att jag ska sluta själv när ingen ber mig sluta. Och det var samma sak som tränare, att jag själv får bestämma när jag slutar, så ingen säger att du är för gammal nu. Och det har jag sagt till mina chefer här på Simor också, att den dag ni tycker att jag inte har koll på läget och svamlar för mycket, då får ni säga till. Men jag hoppas att jag själv ska ta det beslutet innan de säger det.
Så du har inte bestämt att när jag fyller 66, nya pensionsåldern är det väl, då kommer jag att lämna det här yrket helt och hållet?
Nej, det har jag inte bestämt, utan jag tycker det är så fantastiskt kul och jag känner mig ganska privilegierad att få hålla på med det. Så att så länge det funkar då kommer jag att köra, och sen om det är ett år eller fyra, fem år till, det återstår att se.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 65 000?
Nej, det gör jag definitivt inte.
Definitivt inte till och med?
Nej, men jag, som jag sa, jag är ju halvpensionär. Jag jobbar på vintern och det blir en halvtid ungefär, och resten tar jag ut i en pensionsförsäkring jag har skaffat mig under tiden som ja, framförallt tränare då. Där bestämmer jag ju själv hur mycket jag tar ut, och det finns ju ingen anledning att ta ut mer än vad jag kan behöver.
Jag gissar att du tjänar betydligt större pengar som tränare än spelare, va?
Absolut, absolut. På min tid så tjänar man inte speciellt mycket pengar. Det kan jag ärligt säga, att 88 så tjänar jag 10 000 kronor i månaden.
Och det, sista året
jag var aktiv
som spelare. Och det var som bäst, eller?
Det var som bäst, ja. Jaha. Jag menar, i början på 80-talet då tjänade jag 1500 kronor i månaden. När jag flyttade till Färjestad 1974, då fick jag 500 kronor i månaden.
Ja, det är ju sanslöst om man jämför med dagens toppspelare.
Ja, det skett en enorm utveckling där.
Men när var du som hetast, tycker du, som tränare? Och när liksom kunde du vifta med sedelbuntan? Alltså, var det där när du tog upp Mora och höll dem kvar i elitserien, som det hette då, under lockout-säsongen, och Modo verkligen ville ha det och satsa det för guldet?
När jag känner som mest, menar du? Nej, det var... Alltså, jag har aldrig varit ute efter pengar, utan jag vill nå framgång på det sportsliga planet. Och jag hade väl min prime som tränare där, tycker jag, när vi gick upp i SHL med Mora under åren med alla NHL-spelare där, och även när vi vann guld i Modo. Då var jag väl som mest på tå och hade skaffat den rutin och erfarenhet som liksom krävs för att ta fler och rätt beslut. Jag menar, jag blev tränare i SHL eller elitserien när jag var 32 år. Då tränade jag Färjestad i 4 år. Mm. Och hade jag vetat vad jag vet idag, då hade jag gjort på ett helt annorlunda sätt.
Okej, hur då?
Nej, men alltså, jag hoppade in, fick i och för sig hjälp av Conny Evensson när vi kom in i Färjestad där 89. Men på något sätt så ville man vara duktig och visa att man klarade allting. Jag hade ett väldigt bra lag, det är ingen snack om det. Och vi vann serien 2 gånger, vi spelade SM-final 2 gånger. Förlorade bägge mot Djurgården som var riktigt, riktigt bra då. Men jag kan säga att när vi vann med Modo, då tog jag hjälp av väldigt många folk runt omkring. Det finns ju många hockeykunnigt folk uppe i Modo. Så att vi var en stab där på en 6-7 personer som jag delade ut olika arbetsuppgifter till, som de skulle kolla hos motståndarna eller hos oss själva. Och så satt vi efter matchen och gick igenom helt kort, hur funkar försvarsspelet idag, vad tycker ni, gör vi något fel, hur motståndarnas powerplay, bla bla bla. Alltså, jag vågat ta hjälp av flera personer, och det gjorde jag inte 89-90, det kan jag säga, utan då trodde man att man skulle klara detta själv. Så att man lär sig att ensam ingenting, tillsammans med flera är mycket starkare.
Men vilka var de här personerna som tillsammans med dig blev guldmakare? Var det alltså tränarstaben Fredrik Andersson, eller var det andra hockeykunniga personer?
Nej, det var runt omkring. Dels Fredrik Andersson, Eke Holmberg, en av de bästa sportchefer jag har jobbat med. Naturligtvis Lelle Hermansson då, som var junioransvarig, jätteduktig hockey. Men sen hade du Kent Forsberg, Anders Melinder och lite annat folk som också kan mycket hockey där i Modo, och fick en arbetsuppgift och tog den och hjälpte till på ett jättebra sätt.
Så Forsberg och Melinda, för de var väl inte involverade i klubben på något sätt då, utan men de hjälpte ändå till?
Ja, Kent och Melinda tränar ju två, de tränar ju lockoutåret, hade ju de laget, men alltså, större mod och hjärta än de två får du ju leta efter. Anders var väl kvar på hockeygymnasiet, då har han drivit i hur många...
Men han hade inte hunnit lämna då, utan han var kvar.
Han var kvar då.
Ja, just det. Ja. Så det var bara Kent Forsberg du hämtade utifrån, man ska säga. Nu är han ju en stor modikon som du säger, men han var inte liksom involverad i dagsverksamheten.
Nej, det var han inte. Han skötte väl Peters företag.
Precis. Vad var det viktigaste med att sätta ihop den gruppen som du ser idag då?
Nej, men det var ju att få fler infallsvinklar. Jag vet till exempel när vi låg riktigt risigt till mot Timrå och låg under med 3-2 i matcher och hade en genomgång där, och då hade Anders Melinder skrivit ett kompendium till mig, och på framsidan stod det så här: han skulle kolla vårt försvarsspel. Vill du ha roligare läsning, Harald, så ska du köpa en serietidning. Men vi tillsammans så
vad stod det där då? Ja,
nej, men alltså vi gick ju bort oss alldeles för mycket. Och efter det snacket så korrigerade vi vårt styrspel lite grann. Vi drog tillbaka vår toppgubbe flera meter, och därmed fick vi stopp på Timrå i mittzon på ett mycket, mycket effektivare och ja, bättre sätt, energisnålare sätt, och vilket gjorde att vi snurrade runt den här serien. Vi vann ju här i Timrå och kvitterade till 3-3, och sen vann vi ju i Sadden då hemma i Örnsköldsvik med 2-1 när Svartfordet drog in den där i.
Och vad var det han sa där i omklädningsrummet? Nu är det dags, grabbar, om inte ni kliver fram så kommer jag göra det. Eller något sånt där, va? Var det?
Han sa så här: om det är någon av er som tänkt på hjälte ikväll får ni skynda er, för annars tänker jag bli det.
Klassiskt citat är ju Wikman som han säger.
Jo, men det är ju Per Svartfordet i ett nötskal att våga lätta på trycket när det gäller som mest. Så hade han väldigt många härliga ramser han kunde dra om omklädningsrummet för att få alla att slappna av, och det kanske var det som behövdes i ett sånt ögonblick.
Men det där kompendiumet, det kanske var en faktor till att ni vann guldet i slutändan.
Absolut, vi fick hjälp med vårt försvarsspel och diskutera ihop oss tillsammans hur vi skulle kunna göra det bättre. Så att absolut, det var många som hjälpte till att nå den framgången.
Då var du på toppen av din karriär
som spelare.
Ja, tränare tänkte att vi skulle diskutera, ja. Men du får nämna spelarkarriären.
Nej, men
det var
som jag nämnde det. Jag tror att jag har haft många. Jag började faktiskt som spelande tränare. 88-89 var ett år i Norge. Det är
Sarpsborg,
ja. Spelande tränare i Sparta Sarpsborg, ja. Och vann ett NM-guld. Det var ganska stort. Vi var inte favorittippade på något sätt, men på grund av bra träning och en bra lagsammanhållning, ett bra grundspel, bra spelsystem, så lyckades vi slå ut Storhammar i en semifinal och det stjärnspäckade Trondheim i en final. Så det var ju enormt stort i Sarpsborg, i norsk hockey, och naturligtvis en fjäder i hatten för mig som första året som tränare lyckades vinna ett NM-guld. Sen var jag 4 år i Färjestad, och det är klart att jag var mogen. Jag hade ju inte den erfarenheten som kanske krävdes för att vara på topp som tränare, men hade ett väldigt bra lag och mycket hjälp av. Det var ju Thomas Rundqvist, Samuelsson, Lob och de här som jag, Bengt och Gustafsson som jag hade spelat med, som jag då var tränare för, så att visst hjälpte de till en hel del, men vi hade bra forwards, vi hade tyvärr inte samma backbesättning som Djurgården som kunde matcha dem fullt ut. Tittar man på Djurgårdens lag då, så många som påstår att det var deras 1-3-system som gjorde att de vann. Mm. Men läser du upp laguppställningen så ser du att de kunde ha haft vilket spelsystem som helst, för att det vart ju NHL-spelare av dem allihopa i stort sett, och fruktansvärt duktiga med Garpen, Challe Berglund och Micke Johansson som är första kedja. Micke Johansson är kanske en av de bästa NHL-spelare vi haft genom tiderna.
Men sen vandrar du vidare. Du är ju också involverad i juniorlandslaget där. Det är ju en framgångsrik årgång där med Sedinarna bland annat. Och Pierre Edin är väl också med i det laget. Och sen blir det HV, Mora, Modo och Linköping såklart. Och vändan där i Mora tillbaka också som vi pratade om tidigare. Men om du ska liksom, nu sammanfattar jag det väldigt snabbt här. Men om du ska sätta ut höjdpunkten för karriären, vad blir det då?
Ja, det är liksom jättesvårt. Det finns så många höjdpunkter. Jag nämnde ju det här guldet vi tog med i Norge. Det var i sig jättestort. Sen var jag ungdomsansvarig i Färjestad under några år. Jag tränade ju juniorlaget i Färjestad i 4 säsonger. Och det måste jag säga, det är ett av de roligaste jobb jag har haft. För att där får du vara med om att vara liksom pappa till unga pojkar som blir män. Och vaska runt i Sverige och... Jag har ju kontakt med väldigt många av de män idag. Vi vann ett junior som guld de var födda 79 då, men tar du Rickard Wallin, tar du Christian Berglund, tar du Jonas Frögren med flera, Mikael Holmqvist var med där också, Jonas Elofsson, hur många som helst som har kontakt med än idag, och det var fantastiskt roliga år att få vara med och utveckla de här killarna och sen följa deras.
Och du byggde hockeygymnasiet där också och värvade in de här spelarna.
Ja, jag hade alla hockeygymnasiet. Jag startade ett hockeyhögstadium också med Färjestadkillar då från årskurs 7 till 9. Så det var en ganska stor arbetsbelastning. Under den tiden blev jag också juniorlandslagstränare. Och det var egentligen första året med 76-erna där som vi var ganska nederlagstippade. Både 73-erna med Peter Forsberg och Näslund och allihopa de här. 74-erna var bra, 75-erna, sen sa de 76-erna, det går inte, men med Mattias Ölund, Johan Davidsson och company så spelade vi faktiskt final borta i Boston.
Med silver till slut.
Ja, det blev ett silver och det var lockout. Och, eller kommunen strejkade väl på något sätt så att elitserien på den tiden fick färdigspelas efter jul. Så att tre spelare fick åka hem till semifinalen. Daniel Tjernqvist, Finnström som spelade i Rögle då, som låg knackigt till. Så att vi
hade ju dåliga spelare.
Nej, ni... vi hade bara fem backar när vi spelade semifinal och final. Mattias Ölund fick ju spela nonstop.
Ja.
Så var det på den tiden. Då var det liksom inte att JVM hade något företräde. Sen var det tufft då med 77-erna nere i Schweiz. De var inte lika bra. Däremot 78-erna, de var bra. Och då kom Selinan in också som två för unga spelare. Så att det var ett bra lag. Men precis som i fjol så åkte vi ut mot straffar mot Schweiz då. Och så små är marginalerna. Erbischer, en ganska duktig målvakt, stod i Schweiz på den tiden. Han hade en bra NHL-karriär. Så att, ja, det var lite snöpligt. Men samtidigt tre jättefina år.
Men om vi går tillbaka till säsongen 03-04 i Mora IK, när du tar upp dem till finrummet. Om vi börjar med att du ens värvades till Mora. Det måste väl förklaras att det var Janne Simon som jagade dig hejvilt tills du skrev på, va?
Ja, ska vi göra en lång historia lite kort där. Så när jag liksom bestämde mig för att... Barnen var ganska vuxna, så år 2000 bestämde jag mig för att lämna Färjestad. Jag hade varit där hela mitt liv, kände jag det som. Och då ringde Janne Simons en måndag och så sa han så här: du är intresserad av att komma upp och träna Mora IK? Ja, visst, sa jag. Jag ringer dig imorgon, sa han, på tisdag. På onsdag ringde HV71. Och så jag åkte ner med Lasse Lundström där. Och det var ju att få börja SHL, det var ju liksom jättestort. Så då skulle Lasse Lundström och jag dela på det. Så att jag bestämde mig ganska kvickt där. Så att på torsdagen så gick det ut att jag var klar för HV. På fredag ringer Janne Simons tillbaka och liksom säger: vad fan, är det med dig? Jag skulle ju prata med dig. Ja, så jag, du skulle ringa dagen efter, men du ringde ju inte på tisdag. Nej. Så jag trodde du inte var intresserad. Och då svor han ganska rejält. Sen efter tre år i HV där så ringde han igen och frågade: är du klar i HV nu? Ja, det är jag, sa jag. Ja, då ringer jag dig imorgon, sa han och skrattade. Så ringde han varje dag i 14 dagar. Han var ju lite humoristisk där, så han kom ju ihåg vad som hade hänt tre år tidigare. Och jag kände på något sätt där i HV, det var jätteroliga år. Vi fick ju ny Kinaps Arena där och byggde upp ett ganska starkt lag. Men det var också tufft att vara på den här nivån och ett jäkla tryck alltså. Så jag kände att det kan vara kul att gå ner ett steg till Hockeyallsvenskan och få lite lugnare tillvaro och mer fokus på att utbilda unga spelare och ett lag. Och det var ganska roligt. 13 spelare födda i Mora. Och de hade kämpat ju hur många år som helst då. Jag tror det var 30 år sedan de åkte väl ur när man slog elitserien blev till 75-76.
Ja.
Då försvann Mora från de högsta serien. Så det var ju 30 år.
30 år av mörker.
Ja, de hade ju kämpat och Janne Simons var ju den starka mannen i Hockeyallsvenskan som drev mot de stora pjäserna hela tiden. Och på något sätt så växte vi samman som ett lag under säsongen. Det var ju två serier före jul. I näst sista matchen så var vi klara för superserien då, som skulle vara efter jul. Och då fick vi ihop alla grejerna. Vi vann den. Bara sköljde igenom mot de fyra bästa norrlagen och också fyra bästa söderlagen. Så att vi var direkt kvalificerade för kvalserien som det heter då.
Men det var ett bra lag. Patrik Ross var väl bärande och den stora stjärnan. Men det kanske var mer lagmaskinen som gjorde att ni tog er upp, eller?
Ja, det var att vi hade ett grundspel som alla förstod, litade på och genomförde. Jag kommer ihåg i kvalserien när vi mötte Leksand då. Vi slog Leksand både hemma och borta. Det var ju hur stort som helst i Dalarna. Och när vi mötte Leksand borta, jag tror de åkte offside 100 gånger på grund av att vi höll ihop laget så fantastiskt bra som vi gjorde. Och jag menar, stjärnspelare hade vi väl inte många. Patrik Ross var duktig att göra mål, men en bricka i spelet. Men i slutet så var han faktiskt skadad, så han var inte med de sista matcherna. Men vi hade alla ingredienser och framförallt var han ju duktig i powerplay. Han och Kalle Bergström matade in hur mycket mål som helst. Men det var Magnus Sandberg och Anders Nilsson som gjorde grovjobbet i den kedjan. Vi hade lovande backar i Peter Nolander. Och fick låna in, han hette Adam Andersson på den tiden, numera att han Adam Asur. Som drog ett väldigt tungt lass i försvaret. Men alla skötte sig och alla gjorde sin uppgift. Och det var ju en jättesensation att vi gick upp. Och vi hade väl lite tur och flyt på vägen. För att Leksand var ju tvungen att slå Skellefteå i sista matchen. För att vi skulle greja det. Och Skellefteå hade fått stryk mot Hammarby hemma i näst sista. Och det var ju en jättesensation. Och vi mötte Hammarby i sista matchen på Hovet. Och vann den matchen och fick stå på isen och vänta på att Leksands matchen skulle bli klar.
Men det går ju att dra lite paralleller ändå mellan 04 och 2017 ändå kanske. Nu var det direkt kval här för 2 år sedan, men då var det Mora mot Leksand och på något sätt så gick ni upp på Leksands bekostnad här 2004.
Ja, så var det ju. Malmö var ju helt överlägsna och vann den här kvalserien. Men på något sätt så hade ju inte Mora och Leksand mött så mycket på den tiden, utan de var i olika serier under väldigt, väldigt lång tid. Och träningsmatch gick knappt att spela, för det var som hund och katt.
Okay.
Så att mötena mellan Leksand och Mora var ganska få under de här 30 åren.
Vad är det värsta du minns från den tiden, alltså när ni mötte Leksand?
Nej, det var inga konstigheter i den kvalserien. Jag var inte med tidigare, utan jag pratade med Masken flera gånger att vi 6 mil ifrån varandra. Varför spelar vi inte träningsmatch? Nej, det går inte, sa han. Det går inte. Så det blir bara skit. Vi fixade väl det året efter när vi gick upp i SHL, så vi spelade en träningsmatch, och sen har väl det fortgått efter det. Så att nu när man möttes här 3 år i rad i en kvalserie, så var det inget nytt att Leksand och Mora möttes, för på något sätt hade väl Mora vuxit i kapp Leksand lite grann, och Leksand hade inte den statusen i hockey-Sverige som man hade på 60, 70, 80-tal kanske, då man var ett riktigt, riktigt topplag.
Men Janne Simons, Moras starke man, 37 år som klubbdirektör, och drev ju verkligen den föreningen. Vad betydde han för dig?
Janne var ju en sån här gammaldags klubbledare som inte finns längre. Som levde för sitt jobb och för sin klubb. Han kunde i stort sett göra vad som helst för Mora IK. Drev ju den klubben på egen hand kan man säga i alla år, och gjorde det på ett fantastiskt bra sätt. Sen var han ju det starka namnet och kanske det enda som förbundsstyrelsen lyssnade på ute i hockey-Sverige. Så det roliga var ju när vi gick upp där i SHL, så jag menar, jag är ju som jag är. Jag stod ju inte och jublade högt, utan jag var ju ett steg före i tanke och handling och tänkte, oh vilken sommar det här blir nu, hur ska vi träna, hur ska vi få ihop ett lag? I de tankarna var jag, och så ser jag Janne Simons komma ner och tårarna sprutar ur den lyckligaste dagen i hans liv. Och då liksom blir man varm i hjärtat för en sån som har jobbat så länge för en sån här sak. Och en kul story där är ju att kommer fram en radioreporter och säger, ja Janne Simons, nu när du sitter här i de finaste salongerna och får med och bestämma, vad är den största frågan du ska driva? Och det är lite rolig, Janne, så säger han så här, stänga elitserien.
Han som har verkligen slagit för att det inte ska bli fallet.
Det var ju humoristiskt sagt, men det visar lite hur slagfärdig han är. Och sen fick jag ju ett fantastiskt år där när lockouten kom in, och genom, måste jag faktiskt säga, mina kontakter med Rastislav Pavlikovski fick till oss Hossa-bröderna och framförallt Marian då. Att se Janne Simons skriva kontrakt med honom och gå i korridorerna där i träskorna och mungiperna. Hade han inte haft öron så hade huvudet delat sig, alltså, för de var stora.
Han var stolt då.
Ja, men det var ju en riktig kioskvältare. Det är väl en av de absolut bästa spelarna som spelat i svensk hockey.
Men det var många duktiga spelare. Sean Horkoff drev ju det laget från sin centerposition och så. Men som jag förstod det, du behandlade det dem som vilken hockeyspelare som helst egentligen. Du ville få upp gruppen och hade ett visst ramverk som de här inte fick vandra utanför. Kan du berätta lite om hur du liksom lyckades få ihop det här laget ändå?
Nej, men det är ganska roligt att säga ramverk, för jag brukar ofta jobba med ramar och sätta gränser. Och året innan hade vi alltså 13 spelare från födda i Mora och bara svenska spelare. Den ramen var ganska liten, för alla fick plats i den. Sen var jag tvungen att vara lite smart när man fick in då Horkov, Kleri, kanadensare, fick in en rad slovaker och flera andra riktigt bra spelare. Då måste du flytta ut gränserna, för de fick inte plats där inne. De var ju tvungna att gå ut och käka dagen innan, för de kunde inte laga mat. Och sen lite andra grejer som också måste tillåtas för att de skulle må bra. Men samtidigt
som vadå?
Nej, men alltså, det måste finnas en gräns någonstans. Och den satte jag, som kan nämna alla testare. Marian Hossan kom ut till varje träning utan att knäppa hjälmen. 10 gånger sa jag åt den. 11:e gången går han upp. Sen hade han också knäppt igen när vi började träna. Precis
då
som
ville
andra.
Han testa det lite som ledare kanske.
Ja, precis. Det gör 7-8-åringar också. Men det gör elitspelare också. Men hade jag låtit han åka omkring med oknäppt igen, då hade ju alla åkt där med till slut. Och då hade det sett förjäkligt ut. Utan de var tvungna att rätta in sig i ledet vad vi hade för regler här i Sverige. Och jag måste säga att de här killarna var fantastiska. För där borta har de enorm respekt för coachen. Av någon anledning. Så att vad de än frågar Marian om, så kommer han att fråga mig, måste jag ställa upp på det? Ja, det måste du ställa upp på. det här då? Nej, det behöver du inte göra. Alltså jag kunde liksom styra han hela tiden, och det han var tvungen att göra, det gjorde han på ett väldigt professionellt sätt. Sen var ju lite smart också, så att efter varje match så gick han in och körde lite styrka där, så han slapp och prata med allt och alla.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Han hade sina drag, men det var ju en sensationell säsong, den lockout-säsongen, när alla stjärnor kom hem till Sverige och spelade här. Men som jag förstått också, så var det en profilerad tränare som gjorde en del besök i Mora, Mike Babcock. Hur kommer det sig egentligen att han hamnade i Mora och stiftade bekantskap med dig?
Ja, det är alltså, allt handlar om kontakter, var inne på tidigare. Och Jan-Åke Danielsson då, som var min assisterande tränare i juniorlandslaget många, många år tidigare, var sedermera scout för Anaheim Mighty Ducks. Och Babcock var ju tränare i Anaheim under den här tiden. Hockeynörd, åkte runt, besökte tränare i Finland. Och så ringer Jan-Åke mig och frågar, kan inte Babcock få komma till dig en vecka i Mora? Jag tänkte, jag, NHL-tränare som är lite snobbig och snorkig. Nej, men han är kanonkille, säger Jan-Åke. Så att, jag tror du skulle lära dig mycket av det. Så vi spelade en match i Linköping. Jan-Åke var och hämtade Mike på Arlanda. Kom ner och tittade på den här matchen. Vi låg under med 2-0 efter 2 minuter. Vann med 6-2 när Maren Hossa snurrade runt med Talinder och allihopa. Så det stod härliga till. Det var en fantastisk resa. Satt oss i en skramlig buss då, upp till Mora. Men Mike åkte med oss,
okay,
i bussen upp. Och sen så var han med mig under en vecka där. Och oerhört professionell. Ner på alla träningar. Var inne i omklädningsrummet. Visste exakt när han skulle gå ut. Vi spelade 2 matcher den här tiden. Han satt på läktaren och tittade. Kom ner med ett frågeformulär till mig. Varför gjorde du si? Varför gjorde du så i den här situationen? Och jag svarade ärligt. Och han sa, bra svar. Han frågade mig direkt min hockeyfilosofi. Och jag gick igenom mina grundregler som jag har i spelet utan puck, som var 5 stycken. Och då skrattade han efteråt och sa han så här, Harald, du är den första som kan svara på min fråga. För den här frågan ställer jag till alla tränare som kommer ut. Det var det bästa svaret jag har fått, för du vet vad du sysslar med. För
okay,
att det är precis så jag tänker, att man måste vara ett lag, hjälpas åt i spelet utan puck. Och, ja.
Var det de sakerna du tryckte på när han ställde den frågan?
Ja.
Om du ska gå in i detalj lite vad du berättade.
Nej, men det är liksom positioneringen, så att man på ett energisnålt sätt vinner tillbaka pucken i forechecking, i ett styrspel, i sättet att agera i egen zon där varje har en uppgift och du måste lita på varandra. Och så kanske ett grunduppspel då, om du vinner puck, hur du tar dig igenom ett samlat försvar på ett sätt där alla vet sin uppgift och hjälper till med understöd och så vidare, så du kan komma in i anfallszon. Sen hävdar jag fortfarande att mycket går ut på spelarnas egen intelligens, och du måste få släppa loss det. Du kan inte styra upp alla med gurkburkar och allt sånt här, utan om du ska dribbla eller om du ska skjuta, något ansvar måste du ta själv som spelare, och det är väl det som gör om du vinner eller förlorar. Det är någon överraskningsmoment där ute.
Men hur reagerade du när de här uppgifterna började sippra ut att man hade ju utövat någon form av penalism, måste man ju säga, mot flera spelare? Och det kommer fram story som Mitch Marner till exempel, hur han hade hanterat honom här för 2 säsonger sedan. Vad tänkte du när du såg den nyheten att det kom de här skriverierna om Babcock, att han hade varit en form av tyrann?
Ja, alltså det jag känner Mike, så är ju väldigt förvånande, för det var en av de schysstaste, mjukaste och godaste människor jag har träffat. Vi satt ju och diskuterade träningsupplägg och övningar och allt möjligt på nätterna där, och han åkte ner till Karlstad som tur var en dag, så jag fick andas lite grann och titta på Färjestad Frölunda, för då hade han ju spelare i bägge lagen som han hade haft. Men det var förvånande för mig, men samtidigt så måste man ha respekt för också att en tränare svarade det. Jag var inne på den här tidigare, som trycket som man har på sig. Och, jag menar, Mike var väl en av de framgångsrikaste där, men i sina 10 år i Detroit. Han har ju coachat Kanada till både OS-guld och VM-guld. Och var väl frälsan som skulle komma till Toronto. Och det är klart att när det inte går riktigt som man vill, och framförallt inte lika fort, så kanske man ska ta till lite metoder ibland som han säkert i efterhand ångrar också. Men alla gör vi misstag, och med facit i hand har han gjort några stycken, men jag måste säga jag blev väldigt förvånad när jag hörde talas om det.
Ett guld som tränare, det har vi varit inne på tidigare, SM-guld med Modo. Men det var ju, om vi pratar Mora 03-04, där 13 personer var från den bygden och att det fanns en stark kärna, så var det ju samma sak under guldsäsongen. 17 spelare härstammade från Ångermanland av 24 totalt.
Var 18 stycken hade gått på hockey i Övik.
Ja.
Och det säger väl en hel del också.
Otroligt. Men vad minns du av det laget och vad var det som gjorde att ni faktiskt i slutändan kunde ta det där guld? Vi har ju berört några av de delarna, men om du kan utveckla det mer.
Jag har varit inne på det tidigare, du måste ha en målvakt. Och Karol Kirsson var ju hur bra som helst. Han hjälpte oss i svåra situationer, stod pall under avgörande ögonblick. Dels under själva serien, men framförallt under slutspelet. Vi spelade alltså 20 matcher på 40 dagar. Vi spelade varannan dag hela tiden. Och jag kommer ihåg, mötte Linköping där i finalen. Vi låg under med vad var det, 2-1 i matcher, och uppe i Övik när vi vände där så var det sadden en match. Jag tror de hade skottstatistik 12-2 i sadden innan vi fick ett powerplay och avgör. Så att en bra målvakt, bra blandning av backarna. Jag menar Timander, Hasse Jonsson, oerhört rutinerad och kunde luta sig mot. Pierre Dina hade varit med länge också. Men så hade vi unga killar, Tobias Enström, Oskar Hedman som fortfarande spelar i Modo. Vi kommer att få se här ikväll, som var på väg uppåt och var fyllda av självförtroende och bar liksom inte laget, utan det gjorde Timander och Hasse Jonsson, men de kunde liksom spela ut och spela sitt spel. Sen hade vi fått tillbaks då Niklas Sundström, och det är en av de skickligaste centra jag har överhuvudtaget sett, alltså hans passnings- och förmåga och spelsinne. Och så hade vi en glödhet Per-Åke Skröder som gjorde mål på allting.
Det var 30 mål den säsongen.
Ja, han gjorde 8 i boxplay, ska du veta. Ja. 8 i boxplay. Och sen hittade vi då en komplement till dem. Vi ville ha en right-skytt. Först hade vi en kille som heter Morrison inne. En nordamerikan. Men han blev skadad. Och då måste jag ge Erik Holmberg, som jag ger mycket beröm som sportchef. Han hittade Kosela i Finland.
Kosela,
ja. Ja, som kom in. Och alltså den kedjan och framförallt deras powerplay, där Enström och Oskar Hedman var backar, de var ju oerhört nyttiga. Men sen ska ni också veta att hela det slutspelet så spelade jag med 3 centrar och 4 ytterforwardspar. Och det var alltså Per Svartfadet och, ska vi inte glömma bort, Oskar Sten.
Mm.
Han var grym och kanske den bästa av de här 3 defensivt. Så att vi körde med 4 ytterforwardspar och 3 centrar, och då gick det ganska bra.
Men Karol Kirsson, det är ju en figur som kanske inte har så många strängar på sin lyra, men alltså det var ju en intressant personlighet. Och kom ju till Modo samma år som du, 2005 där. Och jag vet att du var ju rätt missnöjd med honom från början och ville ju faktiskt att Ecke Holmberg skulle skicka hem honom.
Nej, Ecke Holmberg var inte sportchef då, utan
det var Bengt Hedin.
Det var Bengt Hedin
som plockade också till Modo.
Ja, ja. Nej, han kom upp väldigt otränad. Första matchen vi spelade, det var mästarcupen nere i Norrköping. Han släppte de 2 första målen från rörlinjen. Jag tänkte, vad är det här för någonting? Vi började året med Sajkovski i serien. Han var första målvakt. Han gjorde en kanonmatch Frölunda hemma första matchen. Andra matchen Brynäs borta så sträcker han sig och kan inte spela tredje matchen. Vi måste sätta in Karol. Och då visade det sig att Karol var en matchmålvakt. Alltså på de 8 första matcherna så fick jag ju pris som vår bästa spelare, och det var helt rätt.
Och då var du övertygad?
Ja, början är jag tror vi var i Jönköping. Vi vann med 1-0 och han hade väl 50 skott på sig. Och vi hade Linköping hemma och det var ytterligare en sån här match med 50 skott på sig. Om vi fick oavgjort eller fick stryk med 1-0, jag kommer inte ihåg, men han var helt otrolig. Och med det växte ju hela laget också. Han blev ju liksom godkänd i gruppen också på grund av att han var så bra i mål. Annars innan dess så var det väl många som var tveksamma till Karol och
Men hur var det då att gå upp på Bengt Edins kontor och säga liksom att ja, men det här håller inte, Karol Kristiansson, vi måste skicka hem honom till Slovakien när han värvade sig? För hon bara, vad sa Bengt? För han stod ju pall där.
Ja, Bengt var cool. Bengt var cool och vi var väl inne på att vi måste ge det lite tid. Men det var ju året efter lockouten och Modo blev av med 18 spelare då. Så när jag började sommarträning var det 5 spelare som var med. Mm. Så vi hade ju fullt skägg att få ihop ett lag det året. Och återigen ringde jag min kompis Rastislav Pavlikovski som kom med en som heter Pardavi som hjälpte oss. De kom till seriestart precis. Så att bli sexa det året, det var ju nästan en lika stor merit som att vinna året därpå. Mm. För att det var ett kämpigt år och där måste jag säga att många klev fram och överträffade sig själva. Och vi hade många unga backar. Vi hade Wiklund, vi hade en som heter Varg och vi hade Oskar Hedman. Alla var födda 86.
Mm.
Och den fjärde som var född 86, han trodde inte han skulle ta en plats. Så han åkte över till Nordamerika och spelar än idag. Han heter Edler. Mm.
Alexander i Vancouver. Men Bengt Hedin, sportchef i Modo under 15 år i elitserien. Jag tror ingen annan sportchef har suttit under så lång period. Han gick ju tyvärr bort 2014. Men vad minns du av honom och hur liksom präglade hans närvaro och jobb Modo, tycker du?
Bengt var ju oerhört erfaren och ganska lugn och trygg i sin roll som sportchef där i Modo under många, många år. Och hade ju en erfarenhet och som han bar med sig och det var väl ganska tryggt för mig att jobba med en sån människa första året. Men Bengt kände ju också att hans energi försvann med åren, så han var väl tidigt inne på att det skulle vara hans sista år. Och det var ju därför som Erik Eke Holmberg då slussades in. Han var ju med i styrelsen det året och slussades in som sportchef under första året för att sen ta över fullt ut guldåret då.
Det är bästa sportchefen du har haft, nämnde du.
Eller en jag har haft många bra, men Ecke sticker ut på ett sätt som är frapperande. För han var alltid närvarande. Vi hade samtal varje dag. Han hade koll på hockey i Sverige. Han hade som motto när spelarna frågade vem betalar det då? Och det var liksom han koll på ekonomin. Och han
är det ett av Modos största misstag att sparka honom?
Det är det absolut största misstag skulle jag vilja säga.
Det är så.
Och jag förstår än idag inte varför man gjorde det.
Nej.
Det var för att utse en syndabock när det inte gick så bra.
För det var säsong, är det 08-09 vi snackar? Nej, 09-10. Det är någon veva där i alla fall som var på kicken efter att Modo gått tungt. Men du tycker att det var dumt gjort?
Ja, det är det alltså största misstaget. Och det är anledningen till att det har sett ut som det har gjort i Modo under flera år här.
Okej, du kan peka på en person och säga att det berodde på honom och att han försvann.
Sen har det varit en röra utan dess like fram till nu när man äntligen får lite kontinuitet med en tränare som är där i 2 år och vet vad han vill. Och det är först nu man är att man ska åka ur det. Kvalar man 3 av 4 år då åker man ur något av åren
Det skapade någon form av synergieffekter efter att Eka Holmberg sparkades och att det senare inleddes den här spiralen neråt helt enkelt.
Ja, man sparkade även VD:n Häggström där som gjorde ett jättebra jobb också. Det är ett misstag som Modo gjorde med 2 riktigt, riktigt duktiga ledare som tog tid att bygga igen, för då fick man se att det var inte så enkelt att sköta och driva en klubb. För Ecke hade koll på ekonomin, han hade koll på hockey i Sverige. Han var respekterad bland agenter. För Ecke lekte du inte med, utan han gav ett bud och han ansåg att han kunde betala. Och dög inte det så fick det vara. Så de visste att du var inte på att deala med Ecke Holmberg, utan han säger vad han är redo att betala, take it or leave it. Och det lärde sig agenterna till slut, men han fick ändå det han ville ha och ett slagkraftigt och bra lag.
Din största motgång?
Det härrör sig faktiskt till en när jag tränade juniorlaget, så var det en kille där som jag tyckte jag hjälpte väldigt mycket, men som en dag kom och talade om för mig att han trodde inte att jag tyckte om han. Han ville inte fortsätta i juniorlaget och jag förstod liksom ingenting. Hans pappa var med och rabbla en massa också. Han flyttade över till ett annat lag direkt då. Och det måste jag säga, det kändes som en enorm motgång som ledare. Och det var jag fortfarande dåligt av, att någon tyckte att jag behandlade en spelare på det sättet. Det var inga längre diskussioner, men att få en spelare att tro något sånt om mig, det måste jag säga, det har känts väldigt, väldigt konstigt.
Var det under tiden i Färjestad?
Det var när jag tränade Färjestad junior det sista året, ja.
Vem var spelaren som sen flyttade?
Ja, det kan kvitta att namnge någon spelare här. Han själv vet om det och hans föräldrar vet också om det. Men jag tycker att Det var en jobbig situation.
När, du har ju fått kicken en enda gång under din tränarkarriär, och det var ju säsongen 11-12 efter 4 år i Mora. Hur surt kändes det? Du hoppar ju på Linköping-uppdraget bara någon månad senare där, men det är ju Peter Hermodsson, den nya klubbdirektören vid det tillfället, som kommer in och sparkar dig. Hur ser du tillbaka på det beskedet du fick?
Nej, alltså, att man får sparken, det måste man räkna med som tränare att du kan få. Men det var ett sättet som jag fick sparken på som jag fortfarande inte kan acceptera. Jag tycker att jag har jobbat med Janne Simons i väldigt många år. Jättebra ledare. Sen kom Johan Sares in efter honom. Och är också hockeykunnig och har varit med i väldigt många år. Tyvärr orkar inte Johan Sares med detta. Annars hade det varit en perfekt ledare för Mora i många, många år. En Mora-kille som har många strängar på sin lyra och kan hockey.
Han lämnade ju sommaren 2011, ska vi säga.
Ja, och de letade ny vd, och på något sätt så blev det Peter Hermansson, som inte hade någon som helst erfarenhet av idrottslivet och framförallt inte föreningslivet. Men han, tycker jag då, inte nog ödmjuk när han kommer in, utan det första han säger till mig, och han sa det, är att jag tar hand om sporten.
Helt och hållet?
Ja, jag sa, vi har ju varit med ett tag. Ja. Nej, men jag har kontakter också, sa han, och jag kan det här. Och redan då kände jag att det känns ju väldigt konstigt. Tycker jag, när man pratar med erfaret folk, som jag själv bedömde att jag var vid det läget, och vi förlorade i och för sig 4 raka matcher, men jag tycker, som jag har sagt i tv också, att när det blir en sån grej och du börjar få funderingar, varför kan man inte sätta sig runt ett bord och liksom diskutera, vad är problemet, lägg korten på bordet så att man kan få förklara sig. Jag till exempel som tränare har alltid haft lag som har varit bäst efter jul, och det beror ju på mitt träningsupplägg. Och då kanske man får ta några stötar på hösten för att vara som bäst när det gäller som mest. Och det är någon som brukar säga att man ska inte vara som bäst när det snöar, man ska vara det när det töar. Mm. Och det är när det lankas slutspel framåt våren.
Men du tyckte inte han var tillräckligt ödmjuk i sin position när han kom in?
Nej, det tycker jag inte, och det tycker jag fortfarande inte.
Er relation, hur skulle du beskriva den?
Ja, vi har ingen relation.
Trots att du bevakar och Allsvenskan har gjort en lång period och Mora har varit i den serien?
Ja. Nej, jag har aldrig pratat med
honom. Efter det här?
Nej.
Men det tycker jag ändå är anmärkningsvärt med tanke på att han är ju klubbdirektör i Mora.
Ja, men jag pratar med tränare. Vi har intervjuat tränare, folk runt omkring jättemånga gånger. Och, på något sätt så känner jag att du ska veta att på morgonen den dagen jag fick sparken så blev jag ombedd att åka upp till Älvdalen och hålla ett föredrag för 100 personer om Mora IK. Och när jag åker tillbaka så får jag det här i ansiktet. Som jag sa, jag accepterar att få sparken, det kan alla få, men på det sättet jag fick sparken, det kommer jag aldrig acceptera.
Nu efterhand också har ju du riktat kritik mot ledningen i Mora, Peter Hermodsson i spetsen, hur de hanterade Jeff Jakobs situationen här i höstas när han fick gå. Hur tycker du att Hermodssons tid i Mora har varit, om du ska sammanfatta den från 2012 till idag?
Nej, jag tycker att har man lite öppna ögon för hockey så har den varit katastrofal. Det började ju med att han tog in Patrik Wehner, som han inte hade en aning om vem det var. De hade 98 spelare på 2 år.
Vi ska säga det också, Lasse Iversson tog ju över precis efter
den säsongen.
Assisterande tränaren fick kliva upp och ta det ansvaret.
Sen hade ju Peter och Mora lite tur med Jeremy Carlington, för att jag vet att man från ledarhåll då, eller framförallt Peter, ville upp Pelle Lundell som juniortränare. Men det var Roger Johansson som var assisterande tränare och inte ville ta över själv, som föreslog Jeremy, som i sin tur höll på att packa väskorna, för han har ju fått hjärnskakning och åka hem till Calgary.
Precis, han var ju spelare då.
Så han stod och packade kartonger. Och Jeremy blev en fantastisk ledare. Så att de åren som han hade, 3,5 år innan de fick ett lag som var kapabla att gå upp, det är ju helt dåligt med Jeremys förtjänst. Han scoutade spelare, värvade spelare och formade ett lag som till slut tog klivet upp. Tyvärr för Moras del och Jeremys del så vill ju inte familjen vara kvar i Sverige, utan de ville åka över till...
Men du vill inte ge någon cred till Hermodsson över det?
Nej, han har ju inget med det att göra, för att han har ju bondtur att Roger Johansson nämner Collington och att han går med på det. Så att sen fick väl han förutsättningar av hela klubben att värva spelare och sånt där, men det var ju Jeremy som drev klubben.
Tycker du Mora borde ha gjort trav med Hermodsson?
Ja, jag tyckte inte man skulle anställa honom från början, om man ska vara riktigt ärlig. För att kan man driva en klubb på det sättet som krävs för att lyckas över tid, så har det visat sig med anställning av Kalin, anställning av Jeff Jakobs här, hanteringen av Mats Lust, anställning av Anders Forsberg. Det är många saker som eller för många saker som inte har blivit rätt för Mora, och det är många som gillar Mora och lider verkligen nu när allt ställs på sin spets här. Och jag förstår inte hur man ekonomiskt ska klara det här.
Vi måste rappa på här faktiskt. Ja. Din favoritplats?
På jorden menar du? Mm. Eller?
Ja, eller har du varit utan för jorden? Var du uppe i rymden?
Nej, jag har ju varit runt mycket i Sverige, men på något sätt så är ju Karlstad hem för mig, och nu bor jag på Hammar och där trivs jag väldigt, väldigt bra.
En okänd talang?
Ganska händig.
Okej.
Okay. Så att renoverat hus, både i Mora, renoverat hus som jag själv bor i nu, och renoverat en dotters hus från topp till tå, byggt altaner, uteplatser, isolerat, byggt om inne. Det sista jag gjorde var att sätta in två nya toaletter där igår.
Oj, 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 spännande. Men jag hörde, har du inte någon seglingsguld också? Eller?
Jag var ju seglare från början.
Ja, visst var du det innan.
Jag seglade optimist, jag seglade OK, så jag var junior SM tre gånger där. Jag har varit med på både EM och VM med femte platser i OK. Sluta 1976 när jag då fick satsa fullt ut på hockey.
Men det måste man väl ändå kasta in under den här kategorin, okänd talang. Alltså det är inte allt för många som kanske vet om de där junior SM-gulden.
Nej, men alltså jag är ju född på Marstrand. Min pappa var ju seglare, så det har funnits med hela mitt liv, och det var ganska naturligt att jag började segla. Det är ju mer onaturligt att jag började spela hockey, för det gjorde jag i Mariestad när vi flyttade dit, och det ångrar jag inte idag.
Bästa tränaren i Hockeysverige?
Genom tiderna?
Ja, det kan du få nämna, eller kanske idag?
Nej, det finns bara en som har präglat mig, och han har ju själv format, jag vet inte hur många tränare, och det är Conny Evensson.
Ja, jag tänkte, får jag gissa?
Ja, det är Conny Evensson. Mm. Han är helt outstanding att få folk med sig och tro att man är med och bestämmer, men ändå han som bestämmer, och den karriären, den meritlistan han har, det är ingen som slår det.
Guld med Färjestad, Frölunda, VM-guld, guld nere i Schweiz, ja, som du säger, en meritlista.
Pratat med väldigt många spelare som kanske bara har haft Conny vid ett VM kanske. Och är helt begeistrad och säger att det är den bästa tränaren de har haft. Så att,
men nämn kort, vad var det som gjorde honom så speciell då?
Nej, han är så folklig, han är så gemytlig, han är så varm och god. Och ändå så får han alla trivas och må bra. Han får alla acceptera sin roll, känna sig viktig, delaktig i det man håller på med. Jag pratade med Masken Karlsson till exempel, som var med och vann i Finland. Det var 91. Han sa, jag spelar fjärde kedja, sa han. Men Conny fick mig att tro att jag var den viktigaste spelaren för laget. Så jag kunde åka genom sargen. Pratade, hörde ni intervju med Peter Forsberg eller Sudden eller Lidström, så säger de likadant. Att de älskar Conny under den tiden. För det var han som plockade in dem i landslaget när de var väldigt unga också. Men,
det låter som en sann ledare.
Absolut, absolut.
Ett val inom hockeyn du ångrar?
Jag ångrar väl egentligen ingenting. Jag tycker jag har haft en bra karriär, både som spelare. Då spelar man ju samma klubb på den tiden. Då bytte man inte klubbar. Sen kanske jag var ett år för länge som tränare i Färjestad. Jag var 4 år där, men blev övertalad att ta det fjärde året. Och det kanske var 1 år för länge. Det kanske jag ångrar.
Jag ångrar att du gick tillbaka till Mora.
Nej, det gör jag inte.
Trots sortin?
Nej, jag hade fantastisk tid i Mora och har fortfarande väldigt många goda vänner i Mora som jag kommer att ha livet ut. Och alltså att jag fick sparken där, det köper jag varje dag i veckan. Det är inga problem. Jag fick avsluta min tränarkarriär i Linköping. En fantastisk klubb, fantastiska ledare med Johan Hemlin där och Mike Helber. Så att jag tycker min avslutning som tränarkarriär har varit riktigt, riktigt bra.
En klubb du inte gillar?
Ja, det vet jag 17, man kan nämna någon. Jag har respekt för alla som jobbar med det här och gör så gott de kan. Jag kan inte säga att jag ogillar någon klubb, utan jag har jättestor respekt för alla klubbar och alla ledare som jobbar för sin klubb ute i landet. Det är bara så.
Som C-more-expert eller offentlig person i Hockeysverige överhuvudtaget, så får man kanske i din roll höra liksom att ja, men, du hejar på det där laget för att du har varit i den klubben och haft uppdrag i vissa föreningar. Har du bemötts av sådan kritik någon gång, och i så fall vad säger du? För jag kan ju tänka mig att till exempel Timrå-supporten kanske känner så efter åren i Modo när de var väldigt stora antagonister, även fortfarande, och kanske att läxingarna känner så efter alla år i Mora.
Nu är det så att jag har inga sociala medier, så jag har ingen aning om vad som skrivs där, och det är jag ganska glad för. Sen har jag ju hört då att det har ju varit många täta och hårda matcher mellan Mora och Leksand, där moringarna tycker jag håller på Leksand och leksingarna tycker jag håller på Mora. Det har jag hört ryktesvägar bara.
Är inte det bästa betyget till en expert?
Jo, men jag vill ändå påstå att min uppgift som expert, det är att förklara vad som händer på isen. Och när Leksand gör något bra, då måste jag säga det. Och när Mora gör något bra, måste jag säga det. Och jag kan inte säga att jag håller på något lag när jag sitter som expert. Det är ju absolut inte, utan jag uppskattar bra prestationer, jag uppskattar bra hockey, och jag uppskattar tränare som får ihop ett lag att tillsammans göra något riktigt bra. Det är sådana saker som jag värderar. Sen vad det är för tröjfärg eller märke fram på bröstet, det spelar
så
absolut
så det är nonsens att du har ett favoritlag, kan man säga.
Ja, det är det absolut. Är det något favoritlag jag har, så är det ju Färjestad, eftersom jag har tillbringat 26 år i den klubben. Och nu kommenterar jag ju nästan aldrig dem. Jag har gjort det något enstaka tillfälle i SHL, men någon klubb jag har varmast om hjärtat, så är det självklart Färjestad BK.
Bästa spelaren du tränat?
Ja, den frågan har jag fått några gånger. Det är ju ingen tvekan om att det är Marian Hossa som är den absolut bästa enskilda spelaren. Alltså hans kvaliteter, hans speed, hans fart, hans skott, det är helt ofattbart att få vara med om det. Sen
att den givna superstjärnan ville bo i Mora av alla ställen under lockouten. Att han inte valde liksom, ja men kanske Schweiz eller Stockholm eller någon annan liga för att kanske uppleva en annan kultur, men han valde liksom en liten håla i Dalarna, eller håla ska man inte säga, men
det beror ju helt och hållet på Rastislav Pavlikovski och hans bror Marcel då. De kom ju till Mora tidigt, för när jag insåg att det här kommer inte gå, så ringde jag till Rastislav och frågade liksom, vad ska du göra? Jag ska vänta till november och bestämma mig, sa han. Ja, bra, sa jag. Då kommer du hit och hjälper mig fram till november, så kan du gå vart du vill. Ja, okej, jag kan komma på ett villkor, sa han. Men jag får ta med min bästa kompis. Ja, vem är det då? Ja, Marcel Hossa. Ja, du sagt Marian, så hade jag förstått det. Men Marcel, ja men snälla Harald, han är ordinarie i Montreal Canadiens. Och jag skulle aldrig kunna lura dig. Nej, men gör det då. Så de kom, satt och skrev kontrakt upp hos Janne Simons innan vi gick ner i bussen och åkte iväg till, vi hade både Djurgården och Malmö på en trip där. Och självklart började vi på att surra med dem. Vore det inte kul om brorsan kom också? De här höll ju ihop i vått och torrt på sommaren. Så det var ju de två som övertalade Marian att komma till den här hålan som du beskriver.
Ja, det var, jag ursäkta till alla modingar där ute. Jag tar tillbaka hålan.
Ja, men det var ju ett sätt för dem att tillbringa en vinter tillsammans som de aldrig hade fått göra. Sen tyvärr då för Moras del så hade ju Marian lovat sin moderklubb Douglas Trishan i Trenchin där att spela slutspelet med dem. Så han åkte ju tillbaks dit i februari, så han var ju inte med hela säsongen i Mora tyvärr. Men under den tiden han var där så fick han ju då visa upp, inte bara för Mora Dalarna utan för hela svensk hockey, vilken fantastisk hockeyspelare han var på den tiden.
En spelare du önskar att du inte hade haft i något av dina lag?
Som jag inte önskar jag hade haft?
Det måste vara någon som du inte har kommit överens med.
Nej, alltså alla spelare behövs ju i någon form av roll där ute. Alla kan ju inte spela powerplay, och någon måste ju liksom sköta det defensiva. Jag tycker Färjestad på något sätt lyckades formera ett ganska komplett lag när man var som bäst, när man hade både Ledin, Jämtin och Kåberg till en roll under ett slutspel och reta gallfeber på motståndarna, medan Jörgen Jönsson, Nordström och Pressberg fick ägna sig åt det de skulle göra. När jag var i Modo och vi vann så hade vi en som heter Blattny som hade vunnit AL-slutspelet hur många år som helst och var suveränt på trash talk. Han skötte den biten under det året, medan Sundström, Svartvar tror de kunde ägna sig åt det konstruktiva.
Han värvades in under säsongen där.
Ja, ännu en Ecke Holmberg-lösning som tillförde väldigt mycket. Ja,
Blattny och Kosel, vilka succévärvningar under säsongen.
Ja, det var handplockade för vissa uppgifter, och det visade sig vara var framgångsrikt.
Ett form av nyförvärv den säsongen som vi inte ens har pratat om, det är Andreas Salomonsson som i december för att, ja men, axeln är paj, säsongen är över. Sen drar han till Thailand i 3 veckor där innan slutspelet. Men mirakulös kommer tillbaka, är fantastiskt bra i slutet av semifinalen mot HV71 och är tongivande i finalen också. Alltså, vad hände där egentligen? Vad var det för mirakelkur han fick?
Ja, det vet jag inte om det var värmen, solen där som gjorde att han, men han var inte 100, det var inte, men Andreas är väl en av de mest talangfulla spelare någonsin har stött på. Alltså, han hade egentligen allting gratis. Hans skridskoåkning, hans kroppsdynamik, alltså med storlek, tyngd, kraft, och han hade ett fantastiskt skott. Så han, jag kommer ihåg när jag berättade för killarna att han skulle vara med igen. Alltså det leendet och som jag fick av hela gruppen, där de kände att wow, ska Salle, som vi kallar han då, tillbaks och hjälpa till. Sen spelade han väl inte så där jättemycket. Han har ju inte tränat och var inte tillräckligt förberedd. Men det han gjorde han fantastiskt bra.
Men visst var det så att han kom tillbaka inför match 6 där mot HV71 och var en... Och det är en riktig kugge, va, i den matchen?
Jo då, han betydde jättemycket, för att en Andreas Salomonsson i hyfsad shape hjälper vilket lag som helst. Och, han och Svartvardet var ju grymma i boxplay till exempel. Det behöver man inte vara så konstruktiv. Utan den biten, sen spelar nog inte så mycket powerplay då, men just att gå in och göra de här skiften som han gjorde. Och jag kommer ihåg när vi stängde matchserien nere i Linköping, så när det var 1,5 minut kvar, då kallade jag in alltså Hasse Jonsson, Tim Andersson, backar Salomonsson, Niklas Sundström och Andreas Salomonsson. De sa till att nu stänger ni det här, stänger igen den här butiken.
Monsterfemman alltså.
Så de fem fick liksom spela hem guldet till Färjestad, eller Färjestad säger jag, till Modo. Mm. Och det var ju också lite kul att just de fem fick göra det, för de har ju betytt så mycket och alla var återvändare från NHL också.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ja, jag tycker på något sätt att hockeyn är på väg mot någonting som inte gagnar sporten. Jag tycker att vi utbildar spelarna lite fel nu.
Alltså, intressant att utveckla.
Nej, men alltså det är robotar nu. Alltså... Var är händerna? Var är spelsinnet? Var är liksom tempoväxlarna i själva spelet? Nu är det utkör så mycket du orkar, fram och tillbaks i 20-30 sekunder, byt. Jag vill ha in lite lirare. Jag vill ha tillbaks det här fina spelet som hockey handlar om. Och därför älskar jag när Ann Lars till exempel gör lite frånvändningar, dribblar av någon, lägger upp en macka till någon. Vi har Lillis Nilsson i Färjestad. Det finns några sådana spelare och jag tycker de är för få. Vi måste komma tillbaka där vi kan mäkla tempo i matcherna och liksom styra det på ens egna villkor. Inte bara gå på rus hela tiden att gå i 200 km i timmen, för att spelarna klarar inte av det. Alltså rent speltekniskt. Och även när det gäller spelsinne så anser jag att för många är robotar idag, huvudet neråt och åker på hjärnskakningar och åker in i situationer som de själva har ansvar för. Och det blir alldeles för mycket skador på grund av att man inte läser spelet på rätt sätt. Så jag skulle vilja ha in mer lite spelintelligens och framförallt lite mer tempoväxlingar i själva spelet där ute för att luckra upp försvar och få till lite mer lir så att säga.
Förhoppningsvis kanske det kan bli någon form av ideologi under 20-talet.
Ja, nu har vi haft olika teman under lång period. Jag tror att för att bryta det mönstret som gäller idag så måste du vara först med nästa steg om du ska bli ledande i inte bara svensk hockey utan även internationellt. Och det tror jag är ett steg att kunna klara av just de sakerna jag sa.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Jag inspireras av väldigt många som har det här som sitt kall så att säga. Nu jobbar jag vid sidan om hockeyn idag, men jag älskar killar som brinner för det här och gör ett riktigt, riktigt bra jobb. Jag tycker det sättet som både Roger Rundberg och Sam Halland har jobbat på och varit lite ledande på de sista åren som tränare och även då fått jobba över tid. Det tycker jag fler klubbar borde ta efter, att ha kontinuitet på ledarsidan, för numera byter man så mycket spelare. Och därför med att kicka tränare till höger och vänster som alla tror är det rätta. Jag tycker att de som tillsätter tränare ska ta ett större ansvar och scouta bättre när man tillsätter en tränare. Så att man ser till att det håller över tid och sen har lite tålamod att bygga. Som jag tycker både framförallt Frölunda och Växjö har gjort. Skellefteå gjorde det innan. Färjestad är på gång med det. Nu har skrivit längre kontrakt med Pennerborn och Gerion här. Så att de har också samma uppfattning. Och det tror jag är ett framgångsrecept.
Ska vi säga Henrik Evertsson och Fredrik Sjöström då? Alltså de båda sportcheferna i Växjö och Frölunda på den här punkten. Som du inspireras av att de har gett förtroende till Hallam och Rönnberg.
Ja, framförallt Evertsson som har varit med så länge. Sjöström har inte varit med lika länge. Utan det är ju andra som har jobbat. Och det är väl mer styrelsen där med Graver heter han.
Ja, precis.
Som har legat bakom Rönnbergs anställning och att det har tagit 7 år. Tror han har varit där nu, va?
Så att skriver det långt också. Det är väl ett nytt kontrakt i 2024 eller något sånt där. Så att
det är väl samma sak med Luleå. Försöker att knyta upp bulan under flera år. Tycker jag är helt rätt. Det finns ingen anledning att byta någonting som går bra. Så länge man byter så mycket spelare. Och inspirationen, energin finns kvar hos den tränaren som du har ansvar.
Det här är kanske inte ens gå och fråga dig nu eftersom att du redan har svarat på det tidigare. Men ett lag du gärna vill träna, om det skulle bli en sensationell tränarkomback, vilket lag skulle du i så fall vilja basa över?
Nej, men det är väl självklart att det är klubben i mitt hjärta, Färjestad, som jag skulle vilja träna i så fall. Nu kommer det inte att hända. Men det är den klubben som har betytt mest för mig. Det är det jag tillbringat mest år och den som jag på något sätt uppväxt med och format mig som både spelare och framförallt ledare.
Har du någon gång varit intresserad av en mentorroll eller kanske en sportchefsposition?
Sportchef skulle jag aldrig vilja bli. Det är det tuffaste jobb du kan ha nästan.
Tuffare än huvudtränare?
Ja, på något sätt. Jag tycker det är ett riktigt skitjobb. Jag beundrar de som orkar vara det. Från att,
jag gillar att du är ärlig här.
Ja, men alltså möblera lägenheter. Och det är så mycket vid sidan om där som man måste fixa och dola med. Det är arbetstillstånd och det är det ena med det tredje. Det skulle jag aldrig orka med.
Sista punkten. Där är du om 10 år. 72 år ung, Harald Lyckner.
Ja, men då njuter jag bara av livet tillsammans med min fru här. Vi spelar golf, vi åker på resor, vi har barnbarn som är lite större då som vi kanske inte behöver passa lika ofta som vi gör nu. Kanske någon resa tillsammans med dem och förhoppningsvis är frisk och kry som man orkar med att ha en bra tillvaro helt enkelt.
Och experteriet är över då?
Det kommer definitivt att vara, det lovar jag.
Det lovar du till och med?
Ja, det lovar jag allt och alla. Då ska ni få lyssna på en annan röst.
Vad härligt med ett löfte här i slutet av podcasten. Harald, stort tack för att du var med. Vi klockade faktiskt in precis på den minut som du sa att vi behövde avbryta på.
Ja, vad bra. Vad bra.
Du ska få avsluta ditt avsnitt med en låt också som vi går ut på.
En låt? Mm. Jag som är den mest omusikaliska som finns.
Okej, men har du något favoritband då kanske? Eller någon artist?
Nej, men någon jullåt måste det väl bli i dessa tider.
Absolut.
Absolut.
Vad känner du att vi ska få gå ut på då?
Ja, men ta någonting med någon riktigt gammal kändis här. För det är julen ändå. Så Frank Sinatra.
Ja, den är bra.
Någonting.
Ja, då kör vi Frank Sinatra med Let It Snow kanske. Det är väl den mest
jättebra.
Klassiska.
Jättebra.
Stort tack för att du var med, Harald.
Tack själv.
Och god jul till alla er som lyssnat på det här. Podden rullar ju vidare mellan dagarna. Det kommer ett avsnitt nästa vecka, precis som vanligt. Nu tackar vi för oss och lyssnar på Frank Sinatra med Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Doesn't care if it's 10 below, you're sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, he calls a star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Yeah.
outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.